Klockan är nu 15.00 och det blir nyheter från Radio Göteborg nu. Dagens program kommer att handla om hur Göteborg ska bli årets studentstad.
Och ett av Göteborgs handbollslag riskerar att åka ur högsta ligan.
Och SOM-institutets senaste siffror som visar befolkningens misstro för Sveriges utveckling. Detta och mycket mer i Radio Göteborg News eftermiddagssändning.
Men vi börjar med en brottsrapport. Idag föll domen mot den 35-åriga kvinnan från Göteborg som satt åtalad för krigsförbrytelse. Kvinnan ska under sin vistelse i Syrien poserat vid lemlästade kroppar som placerats ut av terroristorganisationen IS. Bilderna spred hon sedan på sociala medier. Enligt Göteborgs tingsrätt ska kvinnan på ett tydligt sätt ha uttryckt sin sympati för IS agerande. Kvinnan döms till 3 månaders fängelse.
Och en man i 45-årsåldern dömdes idag av Göteborgs tingsrätt till 4 års fängelse för innehav av nästan 30 kilo cannabis. Gripandet skedde i samband med en spaning av polisen och tullkriminalen i Malmö i november förra året. Efter en husrannsakan i mannens bil ska man ha hittat 6 soppåsar fyllda med narkotika. Och 2 män i filmteamet som spelade in dokumentären Estonia, fyndet som förändrade historien, dömdes idag till 80 dagsböter av hovrätten. Det döms för lagen om skydd av gravfrid då de under inspelningen gjort dykningar vid Estonias vrak. Tingsrättens dom var i september 40 dagsböter, vilket överklagades av både åklagare och filmteamet. Sverige blir ett legitimt mål om landet ansluter till NATO. Detta har den ryska ambassaden skrivit på sin hemsida. Nu kallar utrikesministern Tobias Billström den ryska ambassadören Viktor Tatarintsev till utrikesdepartementet. Billström säger i skriftligt uttalande att Sveriges säkerhetspolitik bestäms av Sverige och ingen annan.
Inga nya bensin- eller dieselbilar kommer att få säljas inom EU från och med 2035. Det beslutet togs under gårdagen av EUs energiministrar. En viktig signal, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. Samtidigt hålls fortsatta förhandlingar om andra klimatförslag. Under natten till tisdagen nåddes en överenskommelse som innebär att det kommer finnas laddstolpar för elbilar var 6:e mil år 2026. Det gäller EUs större vägar och i Sverige handlar det om bland annat E4, E6 och E10. Det är en del av Europaparlamentets målsättning som handlar om att transportsektorn ska vara koldioxidneutralt år 2050. Ungern har ännu inte godkänt Sveriges NATO-ansökan. Under förmiddagen publicerade den ungerska regeringens talesperson Zoltán Kovács en artikel om varför. Vi välkomnar vår politiska kommentator Jakob Olsén in i studion för att förklara varför Ungern tvekar. Jakob, varför går Ungern ut med det här beskedet?
Jo, Ungern är ju det enda landet i NATO utom Turkiet som inte riktigt har godkänt Sveriges NATO-ansökan. Även om Viktor Orbán tidigare har sagt att Ungerns premiärminister alltså sagt att de kommer att godkänna Sverige, så har man ännu inte gjort det. Och i Sverige så har man inte sett det här som ett lika stort problem som Turkiet har varit när det kommer till just att få försäkringar om att Sverige kommer att bli godkända till NATO. Men Ungern godkände ju Finlands NATO-ansökan igår, där man uttryckte det som att Finland och Ungern har en unik historisk vänskap och allians. Som lite oklart vad man menar med det. Kanske att de båda har en finsk och ugriska språkfamiljen, jag vet inte riktigt. Men den ungerska premiärministerns politiska chef, Ballas Orbán, sa under helgen att man vill se att Sverige ger försäkringar om att det inte blir några fler debatter. Och på det så svarade Sveriges utrikesminister Tobias Billström nej. Så att man har lite hårdare jargong mot Ungern än vad man har haft mot Turkiet just nu. Och i det här då brevet eller artikeln som Zoltán Kovács skrivit, så har man 3 punkter eller 3 saker som bekymrar Ungern särskilt mycket. Till exempel att man konstant underminerar relationerna mellan Sverige och Ungern. Och det här säger man har pågått länge. Ulf Kristersson har till exempel sagt att Ungerns utveckling måste stoppas och att EU ska stödja oppositionen. Och Ungern har ju varit en av bråkstakerna i EU. Men det här är någonting som man då vill att Sverige ska sluta med. Också att Sverige ska haft en moralisk överlägsenhet, skriver han. Och då pratar man bland annat om att koranbränningarna, att Sverige har sagt att det är yttrandefrihet, Ungern håller inte med. Också yttrande från Johan Persson i maj förra året, så sa han att Ungern är främlingsfientliga och nationalistiska. Och det svarar då Zoltán Kovács på i det här brevet med att han inte riktigt vet vad det betyder, lite käckt. Och sen också den tredje punkten, bristen på respekt. Och att de menar att den relationen mellan länderna har försämrats under åren. Man vill helt enkelt att Sverige ska sluta bråka.
Ja, och det här är inte första gången Sverige har fått ett bakslag i sin ansökan. Vad är det som har hänt tidigare?
Jo, men mycket som hänt tidigare. Det började redan när vi ansökte om NATO i maj förra året. Då var både Vänsterpartiet och Miljöpartiet emot det. Det var de även nu när riksdagen röstade för NATO-ansökan. Och redan då vill man gå med i Finland. Och sen så har man också mött olika bakslag när det gäller Turkiet framförallt, som säger att Sverige har stött terroristorganisationer. Det hängdes upp en Erdogan-docka i Stockholm som hela muslimska världen var emot. Och även koranbränningarna från Rasmus Paludan. Och även Turkiet har ju godkänt Finlands ansökan, men inte Sverige. Så att gå med tillsammans verkar ganska dystert just nu.
Men hur tror du att det kommer att utvecklas? Kommer Ungern att släppa in Sverige i framtiden?
Jag tror det. De har ju sagt att de tycker att Sverige ska gå med i NATO. Liksom Turkiet så tror jag att det här mer beror på inrikespolitiska mål. Att man visar sig starka och att man inte tar någon skit från andra länder helt enkelt. Och det handlar helt enkelt mycket om att hur mycket kan Sverige tänka vika sig här för att det ska gå eventuellt snabbare. Tobias Billström har ju sagt att man siktar mot NATO-toppmötet i Vilnius i juli i år. Och jag tror inte att detta är en omöjlighet att Sverige går med då. Men det handlar helt enkelt om hur viktigt det är för både Ungern och Turkiet att fortsätta med det inrikespolitiska spelet, vilket det egentligen är.
Ja, vi tackar Jakob för NATO-rapporten. Och så vidare till ekonominyheter. Då elbilsutvecklaren Nevs igår varslade majoriteten av sina anställda. I februari meddelade företaget att det går in i viloläge och att de flesta anställda skulle sägas upp. Detta på grund av att den kinesiska ägaren Evergrande Group har haft stora finansiella problem. Företaget har tidigare haft omkring 300 anställda, men består nu av 23 personer. VD:n Nina Selander uppger för lokala medier att det nu återstår 8 personer i produktionen och 15 tjänstemän på företaget.
Inflationen förväntas bli fortsatt hög under hela 2023 och företagen planerar att fortsätta höja priserna framöver. Först mitten av 2024 kan inflationen vara tillbaka, det vill säga nere på 2%. Det menar Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos. I år går Sveriges ekonomi in i en lågkonjunktur som förväntas pågå ända till 2026. Från och med nästa år planerar Riksbanken att börja sänka styrräntan för att stimulera ekonomin och så småningom vända konjunkturen.
Och FIFA förbjuder regnbågsbinden på dam-VM i sommar. Det meddelar Tysklands landslagschef Micah Fischer till den tyska tidningen Bild. Därmed håller FIFA samma linje som i herrarnas fotbolls-VM i Katar i vinter, där regnbågsbinden också var förbjuden. Enligt Bild finns det ingen information om eventuella påföljder om spelarna väljer att inte följa FIFAs regler. Englands lagkapten Lea Williamson har tidigare sagt att hennes lag ska bära binden oavsett vad. Något som även den svenska landslagsstjärnan Kosovare Aslani står bakom. Aslani säger att de inte kommer att backa till DN.
Från fotboll till handboll. Den anrika handbollsklubben Redbergs Leeds IK har haft ett tungt år i handbollsligan. Till helgen ställs deras herrlag för en riktig ödesmatch.
På fredag spelas handbollsligans sista och avgörande grundserieomgång. För RIKs herrlag handlar det om att överleva en nedflyttningsstrid. Klubbchefen Kristoffer Myrfalk berättar om hur laget känns inför helgens batalj.
Ja, men känslan i laget, det känns ändå bra. Jag var på träningen igår och kollade läget lite och tycker väl ändå liksom att vi det är koncentrerat och det är fokuserat. Och det ska det ju vara såklart, det är lite drottare, men jag tycker ändå att man hade en ganska härlig känsla när man var där nere på golvet. Men samtidigt så, man vet ju aldrig, det handlar ju lite om vilka som gillar det läget som man ändå ställs inför. Och det är klart att vissa älskar de situationerna. Jag tror att de som klarar av att hantera känslan bäst och situationen bäst, det är ju de som kommer att gå vinnande ur den kampen. Sen är det ju så här, alltså, pressen ligger ju på Lugi. Vi var ju tippade att åka ur redan i september liksom, och vi ligger ju där alla har förväntat oss att vi ska ligga.
En nedflyttning skulle kunna bli en nystart för klubben. Även fast det kommer bli en tuff väg tillbaka.
Jag har ju egentligen sedan i december jobbat med två planer utifrån vad som kommer att hända liksom, när serien är färdigspelad. Och det är klart att en av planen är ju att väva in liksom, i våra ungdomar, våra talanger. Kan vi liksom utveckla dem i en lägre division? De kanske får ett år där nere, vilket de kanske mår väldigt bra utav, för att sen spela upp dem till handbollsligan då. Så ur det perspektivet så tror jag att det blir en mjukare övergång för våra unga talanger. Men man ska också veta liksom att i Göteborg och alltså Storgöteborg kan man väl säga egentligen, om vi räknar med Sävehof och Alingsås, men också Önnered och vi, Aranäs för den delen också, så är det väldigt tufft. Det är en tuff kamp om de bästa spelarna eller talangerna, och det är klart att spelar vi landets näst högsta serie, då kommer ju de bästa spelarna välja bort oss. Det är ju så det är.
Reporter var Nils Strandahl.
Och den allsvenska säsongen närmar sig. Och efter en knackig försäsong med en sparkad tränare och en resultatmässig berg- och dalbana i fjol, så blickar Blåvitt mot den nya säsongen. Vår reporter åkte till Kamratgården för att ta tempen på laget.
Solen skiner över Kamratgårdens gräsmatta, men trots det är både mössor och vanta på. Nästintill hela truppen är i full träning, men på sidan löper Hussein Carnell tillsammans med en fystränare. Med serieprimär till helgen är det ett hoppfullt lag med lagkapten Marcus Berg i spetsen.
Det ska bli otroligt kul. Klart man har gått och längtat. Och nu är det nära, så det spritter i benen. Känns bra.
Och hur känns kroppen?
Helt okej. Okay. Första gräspasset här nu på ett bra tag, så det är lite ovant om man ska vara ärlig, men det känns bra.
Efter ett misslyckat cupgruppspel fick Mikael Starr lämna sitt uppdrag som huvudtränare. Nu är det slaget av Alexander Tengryd och William Lundin istället. Men revolutionerande ändringar i spelet är inget vi kommer se.
Klart att de har idéer och tankar och sånt som vi gnuggar på varje dag. Så det är stora skillnader, vet inte. Det är klart att upp till gruppen och ta till oss det vi vill få ut på planen, så hoppas jag att det ska bli bra. Vi nöter saker varje dag som vi vill få ut i vårt spel, så det hoppas jag att vi kan se på söndag.
Förra året började man allsvenska med 3 raka segrar, och i premiären tog man emot Värnamo på Gamla Ullevi. I år blir premiären detsamma. Blåvitt går för 3 poäng, men vet att det kommer bli en svår match. Vad som blir viktigt i den matchen, så är Seberg.
Allt, helheten. Det är en tuff match. Vi hade dem i premiären förra året också. Det är ett spelande lag, men det kommer vara en svår gräsplan att spela på, men klart vi spelar hemma och vi kommer gå för 3 poäng utan att vara dumdristiga såklart, men vi siktar på 3 poäng och det är en god känsla i laget.
IFK Göteborg inleder alltså allsvenskan mot Värnamo 17.30 2 april på Gamla Ullevi. Reporter var Benjamin Hanafi.
Och nu vidare till porr. För i Frankrike har man bestämt sig för att införa det så kallade porrpass. Under september detta år siktar myndigheterna på att ha ett färdigt system som ska verifiera att användarna på porrsidorna är över 18 år. Frågan har väckt debatt i Sverige, där man nu ställer sig frågan om det är något vi ska införa här också.
Debatten kring porr och de så kallade porrpassen väcker många diskussioner. Flera är positiva till att införa ett liknande system även i Sverige. Men internetexperten Henrik Palin är kritisk till förslaget.
Jag tycker att det är risk att det blir ett slag i luften och att vi gör det för att vi vill känna som goda. För att man blir frustrerad över att det drabbar barnen och att det finns för allt som man känner att något måste vi göra. Men det här är ju liksom inget. Utan det blir som att jag brukar jämföra med det som att vi skulle nattvandra i elljusspåret. Det är gött underlag och vi var många vuxna som kom, men det var inga barn där. Så då blir det liksom verkningslöst. Och jag vill vara jättetydlig med att det här handlar inte om en debatt om porr, utan skadeverkningarna för porren. Den är vi helt överens om. Men den tekniska möjligheten, eftersom det är inte en statligt reglerad marknad, så det går liksom inte att gå och knacka på hos företagen och säga att nu måste vi införa den här verifieringsmodellen, utan det är ju en global marknad.
Men någon annan lösning ser han inte på det hela.
Istället vet jag faktiskt inte vad man kan göra, utan det vi vet är att vi måste ha samtal med våra barn och alla de här delarna. Men just att eftersom det bygger på att för att kunna stänga ner sajter som inte går med i den här avtalet, så måste vi då ha ett filter runt hela Sverige som stänger ner sajter med oönskat innehåll. Och det är där det blir problematiskt. Och vi måste liksom våga lyssna på experterna, även om det känns lite jobbigt att det inte finns något som funkar riktigt bra.
Reporter var Kajsa Joelsson.
Och vidare till ny statistik. Svenska folkets förtroende för försvaret har ökat. Andelen som har mycket stort eller ganska stort förtroende har ökat från 49% förra året till 55% i år, enligt SOM-institutets nya rapport. I rapporten framkom det också att 2/3 av svenskar anser att utvecklingen i Sverige är på väg åt fel håll. Reporter Ellie Rubin Merup pratade med Patrik Öberg om resultaten.
Det var den 28 maj 2023 som SOM-institutet gick ut med sin årliga nationella undersökning. I undersökningen framgick det att svenskarna har aldrig varit så pessimistiska som de varit under det senaste året. Det var hela 67% som anser att Sveriges utveckling håller på att gå åt helt fel håll.
Ja, dels skulle man ju säga att den har ökat sedan 2015, så vi ligger på en ganska hög orosnivå, men nu det senaste året har den ökat lite mer dramatiskt. Och det har framförallt att göra med den ekonomiska utvecklingen. Människor är bekymrade över landets ekonomi i stort. Man är också väldigt orolig för den egna ekonomin. Man har inte varit så orolig för den egna ekonomin sedan 90-talet när vi hade en rejäl krasch i landet. Och man är också orolig för att det kommer bli en ännu större ekonomisk kris. Så det är framförallt de ekonomiska faktorerna som spelar roll för människornas pessimism i det avseendet.
Finns det något annat det kan bero på?
Ja, man är också väldigt orolig för utvecklingen i Ryssland. Vi har aldrig uppnått så höga nivåer någon gång för oro generellt som just nu vi har i Ryssland. Och det gör också att man vill satsa mycket starkare mer på försvaret och att vi ska gå med i NATO.
Och där vill ju vi kanske också, vi vill ju inte ha spelare som spelar hos oss för att vi betalar bäst, utan vi vill ju ha spel.
Reporter var som sagt Ellie Rubin Merup. Nu vidare till kultur med Vilma Mäkinen som har en uppdatering åt oss. Vad har hänt på senaste, Vilma?
Ja, idag är ju internationella pianodagen, vilket också råkar vara den 88:e dagen på året, alltså lika många tangenter som instrumentet. Ikväll firas högtiden med pianokonsert på Stigbergstorget. Det är Baren Oceanen som presenterar Piano Day 2023 med Ida Gillner och Erik Dahl. Och en annan pianokonsert som kommer hända ikväll är att den livestreamas på YouTube från Stockholm av Daniel Verstappen och Marina Barskaja och några fler gästartister. Och på hemsidan pianoday.org finns en lista på evenemang över hela världen som kommer att ske idag och imorgon för att fira. Och nu svensk film. Josefine Bornebusch ska skriva, regissera och spela huvudrollen i en ny Netflix-film. Det är ett svenskt drama med arbetsnamnet Let Go. Bornebusch säger i ett pressmeddelande att hon gillar att skriva om igenkänning. Hon skriver gärna om familjer, livet, glädje, sorg och svek. Långfilmen Let Go har premiär på Netflix under 2024, det skriver TT.
Tack Vilma för kulturuppdateringen. Ni lyssnar på Radio Göteborg nu på K103 i Studentradion. Hör oss igen imorgon klockan 13.00.